Ja, Ryland, jag fick precis en not här från Svenska Dagbladet att ryska försvarsdepartementets talesperson har erkänt att det går ganska kast för ryssarna i Ukraina. Och det tycker jag är rätt intressant, för att det är ju inte jätteofta som ryssarna själva erkänner att det går dåligt i propagandamaskinen. Jag tänkte, vi har inte pratat någonting om vad som händer i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Europa. Jag tänkte vi kanske kan bli lite klokare om det idag.
Ja, vi har inte gjort det, nej. Det är klart, det är ju komplexa frågor. Jag blir så fascinerad alltid av folk som anser sig vetas på med säkerhet vem som spränger gasledningar på Östersjöns botten och hur det går där och allt sånt. Det är en tragedi, hela det här kriget från början till slut. Mm. Och det finns liksom inte så mycket egentligen andra sätt att beskriva det hela. Men med det sagt så tycker jag mig väl ändå kunna säga några viktiga saker att ta med sig. Om vi börjar liksom rent generellt. Jag tänker ju efter att ha inhämtat en del information om det här och så att det den linje som jag tror man ska ta i den här konflikten, det är att man ska vara rätt tuff, eller riktigt jädra tuff mot Ryssland. Men naturligtvis med vissa förbehåll, att det finns ju vissa röda linjer kanske som ändå det vi har att göra med en kärnvapenmakt. Men problemet är ju att om man inte skulle inta en så här tuff linje, så kommer ju det här att upprepa sig längre fram i tiden. Och det kan vara både mot det som i så fall är kvar av Ukraina och mot andra stater i Rysslands närhet.
Mm.
För det är ju ganska tydligt, jag menar, lyssna på vad den ryska ledningen själv säger. Den är ju ute efter att återskapa ett större ryskt imperium, alltså. Och Putin har ju själv sagt att Sovjetunionens sammanbrott var ju en av de största
geopolitiska katastroferna.
Ja. Det är ju liksom det står ju skrivet på väggen egentligen i stora bokstäver vad hans långsiktiga mål är. Och jag ser inte något annat, en mindre dåligt alternativ i alla fall, än att samla sig och vara väldigt, väldigt tuff tillbaka. Så jag har sympati för den linje som kanske framförallt vissa central- och östeuropeiska stater har intagit och i viss mån Storbritannien har intagit i Europa. Att vi får vi en terrorregim som nu det här Putins styre har utvecklats till, den möter man med tuffa tag. Det är inte, finns liksom inte något annat alternativ. Och det som händer nu är ju att precis som du sa, på marken så gör Ukraina framsteg just nu. Samtidigt har ju Ryssland mobiliserat ett antal reservister som ska kastas in i det här. Jag tror att Ukraina inser att det finns ett slags möjligheternas fönster som är öppet just nu. Ryssland har inte hunnit och kommer, vi får väl se hur det lyckas, men risken är ju att de här reservisterna så småningom kommer att förstärka den ryska hären. Och det vet väl Ukraina, man vet att det tar tid att få ordning på det här, den mån de får ordning på det, men visst kommer de säkert att göra en viss skillnad, och då är det ju nu
Nej,
men som läget är öppet kanske för att göra återerövringar.
Nej, men jag tror att, alltså jag tänker mycket på, nu, du sa ju det tidigare, liksom folk som tycker att vi är väldigt säkra på vad som kommer hända och vad som hända skall liksom. Och du ska ju inte gå in i en sån där liksom en blind gissning, men jag tror ju, eller jag tycker ju i alla fall att det kommer bli hyfsat intressant vad som händer internpolitiskt i Ryssland, beroende på, alltså som vi ser nu, att mobiliseringen har ju lett till att massvis av människor vill lämna landet, och sen också det att när det går dåligt militärt, hur, ja, vad kommer det få för konsekvenser? Och i synnerhet om det blir, om det blir liksom ett, en upplevelse av att det här var helt lönlöst, det här kriget, eller specialmilitära operationerna, vad de Kreml nu vill kalla det. Så det är ju ingen snack om saken, det är en invasion, det är ett rakt krig bara.
Ja.
Så att det jag tror att det är det, jag tror att det var någon expert som skrev för ett tag sedan att ja, det kan vara, det är början på slutet för Putin, men det är ju inte slutet av slutet. Och det jag tänker lite så här, vad hade hänt sen? För att vi vet ju om att mycket av, alltså rysk statsmedia är ju otroligt, alltså bara en propagandamaskin. Alltså extremt vinklade grejer som är ju, folk pumpas ju bara fulla med lögner hela tiden.
Ja, nej men jag där ska väl erkänna att jag kan det ryska samhällslivet för dåligt för att kunna liksom sia om exempelvis det finns en chans att militären gör en statskupp till slut eller något liknande i Ryssland. Jag vet inte. Det finns ju länder där militärmakten är, men kan man säga, mer självständig makt nästan inom landet.
Typ som Turkiet har,
ja,
ett sånt
precis.
System.
Turkiet, framförallt förr. Nu tror jag att det är
det
lite...
finns fortfarande, vill jag mena.
Okay.
Att det finns fortfarande.
Medan det finns andra stater då ju, som där det är en mer integrerad del av samhällslivet. Där det liksom är nästan konceptuellt otänkbart att tänka sig att militären gör en statskupp där, för att hela landet och militären är på något sätt sammanvävda. Ja, Israel är ett sånt exempel. Det är konceptuellt omöjligt att tänka sig något. Det är nästan som en militärmakt som råkar ha ett land också. Nej, men det präglar ju samhället rakt igen. Det är inte så att militären är inte någon slags självständig part, utan det är en del av samhället.
Jag vet inte exakt hur det ser ut så i Ryssland, men jag vet att jag var på en föreläsning för en stund sedan om då liksom en så här Rysslands expert historiker vid Lunds universitet, som han sa att politisk förändring i Ryssland och det ryska samhället är historiskt alltid, kommer alltid från eliterna. Det är eliten som driver på, alltså politiska förändringen, snarare än som vi tänker att det är mer, ja men om vanligt folk blir tillräckligt arga till slut, då händer det någonting.
Så det är ganska vanligt att även när folk är arga så krävs det en någon form av elitgrupp eller kanske någon från eliten som tar ledningen. Det är ganska vanligt.
Ja, det är kanske sant. Men vad jag vet också att det ryska samhället varit, alltså rent historiskt har Ryssland varit ett mer så att, till exempel under tsarväldet så var det så att kungen eller då tsaren hade liksom alla de här liksom adelsmännen under, alltså egentligen under tummen i princip, kunde göra vad han vill med dem. Medan här i Västeuropa då har ju nästan alltid systemet sett ut att varit kungen mot adeln. Adeln har varit någon typ av motmakt. Så det finns ju en autokratisk liksom tradition i Ryssland på ett annat sätt.
Absolut.
Än vad som finns här.
Europa har haft feodalismen, och det är ju många som tänker på feodalism, att man tänker att det är ett väldigt auktoritärt eller ett enväldesystem. Det är det ju faktiskt inte alls, utan feodalismen handlade ju om att det fanns länsherrar som då kungen eller den som ville vara monark var tvungen att se till att förhandla sig fram nästan till ett stöd med lokala länsherrar och lokala eliter. Det kan man ju säga var lite av feodalismens idé. Så det var mer decentraliserat. Sen var ju bönderna ofta livegna. Det var ju måttligt roligt kanske om man var bodde i liksom Centraleuropa på medeltiden. I Ryssland var väl för övrigt bönderna livegna ända till oktoberrevolutionen.
Ja, jag tror det faktiskt. För det var så att en tsar ville riva upp det där. Men sen kom nästa tsar och tyckte nej, de ska bli livegna igen.
Ja.
Och sen så höll vi på sådär.
Precis. Livegen innebär alltså, för den som undrar, att man i stort sett är träl. Man är skyldig, att man har ingen frihet. Om överheten kommer och säger att man ska göra saker och ting, så måste man göra det. Tvångsarbete helt enkelt. Och Ja, precis. Nej, men alltså, Europa har ju en mer decentraliserad, och central- och västeuropa har haft en historia av det, och det har i sin tur skapat, man har haft katolska kyrkan också som en maktspelare, och alla de här olika maktcentra som har funnits har ju då skapat ett annat samhälle. Man har fått en borgarklass, man har haft en industrialisering som var, påbörjades ju redan på 1700-talet i vissa delar av Europa. Och Ryssland, där kan man väl nästan se det som att det är ett europeiskt folk, men med en tradition och med ett styre som mer påminner om mongolerna och Kina, alltså med ett extremt ska vi säga, toppstyre. Och där inga konkurrenter till makten under tsaren då kunde tolereras. Och med någon slags välsignelse också kanske då av den här ortodoxa kyrkan. Så att och industrialiseringen påbörjades ju knappt förrän efter revolutionen, om inte jag är helt fel på det. Det var ju det som var liksom det lustiga med Karl Marx, att hur briljant han var i vissa delar av sina analyser, så var han ju rätt så dålig på att förutse saker och ting som så här liksom spåman. Han ingen vidare.
Nej.
Alltså att analysera vissa saker i samtiden, och kapitalet, borgarklassen och liksom arbetarna, att de kanske gör att gamla samhällseliter sopas av banan och sånt. Det är det jag menar, att där hade han vissa insikter. Men han trodde väl hela tiden att revolutionen skulle komma i just de samhällena som industrialiserades. Så slutade med att två gigantiska gamla såna här enväldesriken med en helt liksom efterbliven samhällsutveckling, och där inte industrialiseringen har kommit i närheten av att börja ens. Det är de som blir kommunistiska.
Ja, faktiskt lite. Jag tänkte på det som du sa det här om den ortodoxa kyrkans roll i det hela. För det är ju också en sån grej som Putin har använt rätt flitigt. Och det här tycker jag är en intressant grej att titta på, som man får väl titta på liksom nästan vetenskapligt framåt. Men Putins väg till makten har ju mycket varit det att han gjorde det fint att vara ryss igen på något sätt. Att det var liksom, det gick dåligt under hela 90-talet under Jeltsin, och helt plötsligt från att vara liksom världens stormakt, i alla fall alltså i Sovjetunionen tyckte man, de var ju en av de stora makterna. Sen så nummer två då, bevisligen. Men det var liksom, vi var en del av det här stora riket, och sen plötsligt blev vi liksom ingenting. Blev vi Ryssland liksom, jaha. Och sen också när du såg under liksom utvecklingen på 90-talet att många gamla sovjetstater gjorde mycket bättre ifrån sig. Som ja, till exempel Estland blev ju liksom, den ekonomiska utvecklingen gick ju ganska fort. För att ja, de tänkte med ekonomiska reformer som gjorde det ja, attraktivt för kapital och så vidare och så vidare. Men det är det jag tror att blir lite intressant att titta på. Att hur, för att det Putins makt vilar mycket på, där propagandan självklart, men väldigt tungt på en identitetspolitik, alltså politisk grund. Liksom. Att det har att göra med att Putin har gjort sig själv, han har gjort det fint att vara ryss, och sen har han gjort sig själv till ryska liksom personifieringen, varpå han, ja, det är det han vilar på. Och frågan är ju det, om han blir sedd som ett misslyckande i det han har gjort då, vad händer då med Ryssland? Vad händer då med, alltså vad händer med det ryska samhället? Det tycker jag är rätt intressant att titta på.
Jo, det ryska 90-talet var ju utifrån hans perspektiv naturligtvis en katastrof, och kanske också från många ryssars perspektiv. Att det blev liksom bonanza för oligarker, och vanligt folk fick försämrad levnadsstandard och mer kaos, kriminalitet. Tjetjenienkriget satte igång. Vilket ju var en del av den här försöket från utbrytare på lite olika håll. Kaukasus, då i Tjetjenien är beläget, är ju ett sånt område som kan vara där, kan finnas fler som plötsligt får för sig att bryta sig loss om han inte statuerat ett exempel. Men så att man kan ju se det så, såklart att Och då är det det här att många ryssar förknippar ju då ordet demokrati med 90-tal. Det är inget vackert ord liksom. Det är inte, det finns liksom kopplingar med det här som gör att, men det är, varför ska vi ha det? Varför ska vi ha frihet och mänskliga rättigheter när det bara leder till sammanbrott i vårt samhälle? Kanske då många någonstans instinktivt tänker. Och lyssnar man nu på de här hetsiga talen som har hållits i samband med den här på pappret annekteringen av delar av Ukraina. Jag menar, de skriker ju nu om dekadenta, vedervärdiga, satanistiska väst. Alltså det är helt sjukt. De har totalt gått bananas. Och någonstans kanske det är ett tecken på desperation förstås. Ja, och någonstans så kanske man, alltså, ja, det var som en kollega sa till mig här. Alltså, kanske inte i den meningen ryssarna lägger i ordet, men någonstans har de ju en liten poäng i att vi i väst har kanske blivit lite, alltså vi har tappat lite av de här stora geopolitiska visdomen och håller på att gräva ner oss i små frågor i vissa fall, va. Så att, men återigen, det är nog betydelsefullt nu att stå och visa att nej, väst är inte den totalt handlingsförlamade, dekadenta världsordning som ni står och gafflar om, utan vi kan också när det behövs, och det är viktigt att det kommer fram. Jag kan ju tycka att, alltså, det finns ju en del som har någon slags, jag ser det lite som en samtidsversionen av den här hållningen som många svenskar och svenska socialdemokratin hade under kalla kriget. Någon slags tredje väg, att man ska inte ta ställning mellan NATO och Ryssland för mycket. Och många verkar ju ha en del i alla fall i samhällsdebatten för fram att, ja, men NATO har ju kanske provocerat Ryssland här väldigt mycket, och har inte vi skulden delvis till detta, vi i meningen väst. Man försöker vända sig inåt här nu och säga att, men kunde, var det verkligen nödvändigt? Och USA tycker ju vissa då är huvudboven i dramat. Och jag har lite svårt att se det som någonting annat än en ny variant av den här gamla linjen, att inte ta ställning, och att det, och för den delen också något slags självhat. Är det inte just det som de här ryska hetsen handlar om, att de, och då tycker jag vi ska inte bevisa att vi är på något sätt något slags självhatande samhälle, utan jag tänker ju så här att ja, det kanske är så utifrån ryskt maktperspektiv, så är det jädrigt provokativt att Ukraina har närmat sig Europa mer och mer och aspirerar på ett NATO-medlemskap. Ja, naturligtvis är det provokativt. Betyder det att vi inte skulle ha tagit det här, eller att vi skulle ha frusit ut Ukraina? Ja. Nej, alltså, nej. Jag tänker så här, då får det väl vara provokativt. Det finns två lag i det här fallet, och jag håller faktiskt på det ena laget. Jag står inte mitt emellan.
Nej,
sen så är det naturligtvis så att vi hela tiden vi får ha någon slags måtta i också, och beakta att det finns kärnvapen med i bilden. Men eftergivenhet i det här läget, eller i alltid nästan när det gäller regimer som nästan som har någon form av terroragenda eller agenda att liksom förslava sina närmsta grannländer.
Eller se grannländer som buffertzoner och inte som,
som länder. Och eller för den delen sin egen befolkning. Eftergivenhet inför den typen av politik, det leder sällan till någonting annat än att det blir 10 gånger värre längre fram i tiden. Faktiskt.
Nej, faktiskt, och det har ju inte bara, det finns ju ganska många historiska exempel på det. Men om vi bara tittar det här fallet, så Krim annekterades ju redan, alltså Krimhalvön då annekterades ju redan 2014. Och det gick ju hyfsat bra.
Ja, ja, så och det är ju många som förklarar det med att vi då faktiskt hade en president i USA som har blivit väldigt hyllad hela tiden, för han, så, då, han var så gemytlig och trevlig och bildad, alltså Barack Obama, mm. men som i utrikespolitiskt hänseende inte var någon jättelyckad president, menar många. Och att det fanns en öppning där att agera ifrån Rysslands sida. Mm. Och att rysk utrikespolitik och krigspolitik ofta har handlat om just att man testar, ser man att motståndet är svagt, ja men då kör vi.
Mm. Mm.
Möter vi på jättehårt motstånd, då får vi kanske till slut lugna oss lite och kanske till och med backa.
Mm.
Det har förekommit historiskt att ryssar tittar mot titta finska vinterkriget till exempel. Så att det har ju hänt för det där, va. Så att men sen så är det klart, det är ju också en viss skillnad på Krim, har väl, även om det fortfarande är folkrättsvidrigt det de gjorde, så har ju Krim då en befolkning som väl är lite mer åt det ryska hållet, har jag förstått, inte bara språkmässigt utan även mentalt, och det hamnade väl hos Ukraina på 50-talet, var det inte så?
Ja, det var det.
Och Sevastopol, alltså den ryska viktiga svarta havsflottan, basen ligger där.
Mm.
Det fanns inte på kartan för Moskva att man skulle förlora kontrollen över den delen, den flottbasen i vart fall, va? Så det finns lite andra aspekter där än det som händer nu, även om det fortfarande är ett folkrättsvidrigt intrång.
Ja, nej, men det finns ju även väldigt många rysktalande i östra Ukraina. Det gör det ju. Men det, alltså, för den sakens skull kan man inte invadera.
Nej,
det är ju lite så. Alltså, det
som framförallt tror jag har varit en missräkning på den ryska sidan är att jag tror man trodde att stödet till och med kanske för att bli invaderad och kanske till och med annekterad inom den ryskspråkiga befolkningen i Ukraina skulle vara större. Och det, så är alltså inte fallet. Det gäller ju att skilja här lite på, bara för att man har det ryska som modersmål, så är det inte nödvändigtvis så att identiteten som ryss är så mycket starkare då än identiteten som ukrainare. Här verkar finnas en missräkning från den ryska sidan. Charkiv till exempel, Ukrainas näst största stad, den är väl helt ryskspråkig, tror jag, eller det är väl dominerande där i alla fall. Mm. Och där verkar inte ha funnits någon stor vilja att låta sig bli införlivad. Och även de här östligaste provinserna, där blir det väl ofta så att de som, det har blivit en väldigt, väldigt stor utflyttning därifrån. Så många som kanske är ryskspråkiga, de som hellre vill vara med i Ukraina, har ju flytt därifrån. Så de som är kvar i Donetsk kanske, där kanske finns en viss procent som är hyfsat stor som kanske skulle kunna acceptera att vara med i Ryssland, vad vet jag. Men det kan ju också handla om att en stor del av befolkningen har flytt. Så det men jag vill ju minnas att tidigare när det var politisk kamp i Ukraina, så var det ju ofta mellan öst och väst, så att säga, i Ukraina, mellan en mer så här västukrainsk stöd president och som då ofta var mer
Moskva-vänlig.
Nej, liksom. Nej, tvärtom.
Du menar
mer inriktad mot EU och Europa och USA.
Och en som var mer.
Just det. Och det var ju han till exempel, vad heter han nu, Yushchenko. Han som var president före Yanukovych. Ja. Som blev utsatt för någon giftattack dessutom. Han var ju en sådan president till exempel. Och då var ju Ukraina väldigt delat. Det är möjligt, nu killgissar jag lite här, men det är möjligt att Ukraina de senaste 10-15 åren generellt över hela linjen har blivit lite mer Europa- och västinriktat i sin identitet. Och att det är det som spelar en stor roll här nu.
Ja, men det är väl inte så konstigt heller om man tittar på öst och väst och så tittar man på välståndet i de två olika lagen, som du säger. Att det är ju ganska lätt att titta på till exempel EU och tänka att det är det där laget vill jag vara med i, för där har de det rätt bra generellt och det är liksom fri marknad och oj, vi kan flytta oss och herregud vad trevligt. Så tittar du österut och det är liksom underutvecklat nästan överallt. Mm. Det är ju en sån här annan grej i Ryssland, vet jag, att alla pengarna går ju till Moskva och Sankt Petersburg. Inga pengar går ju någon annanstans i Ryssland. Så att landsbygden i Ryssland är generellt väldigt, väldigt underutvecklad. Medan då Moskva och Sankt Petersburg, där de rika människorna ofta finns, där finns det pengar.
Och
väldigt skevt fördelat med pengar också. Men det är en annan intressant grej med just Ukraina, att även i Kiev så är det ryska språket är väldigt framstående. För att det var så att under sovjettiden då, även tidigare under tsartiden, så var det så att man flyttade in en massa ryssar i städerna. För det var ju såklart, det var ju de ekonomiska centra liksom. Så att nästan alla större städer i Ukraina är liksom ryskan det är nästan det största språket. Medan på landsbygden är det mer ukrainska. Så jag tror att när man ser jag tror du har helt rätt i det, att Moskva tänkte väl att okej, vi går in i städerna och där kommer vi bli mottagna som befriare. Men i själva verket det har ju inte gjort någonting annat än att förstöra liksom ukrainska relationer. Jag tror inte att det finns speciellt många i Ukraina som tycker bättre om Ryssland efter det här faktiskt. Nej. Man tittar på vilken otrolig kaos som skapats och sån otrolig förstörelse och liksom det är inte, det är ju svårt att vilja vara med på den sidan faktiskt.
Ja, och jag menar alternativet som inte tydligen har övervägts ifrån rysk sida, det är ju faktiskt att vara en attraktiv partner istället för att våldföra sig på sina landsmän eller sina grannländer.
Ja, faktiskt.
Alltså på sikt skapa en rysk liksom kulturellt stark och ekonomisk liksom tigerekonomi och hela den biten liksom sikta framåt och titta framåt och försöka bli en någonting annat. Men det är klart, återigen, det är saker som säkert tar tid och Ryssland har ju aldrig riktigt genomgått den historiska utveckling som Europa, som i sin tur då har skickat en hel del folk till USA, har gjort, va? Men det är ju, det vore ju en intressant dröm inför framtiden, stilla bön att bedja om liksom att Ryssland kunde ta en sådan utveckling istället, så det blir liksom trevligt och man själv vill gå med i ekonomiskt samarbete med ett starkt men samtidigt demokratiskt fritt Ryssland. Men okej, nu är vi, känns det som att vi liksom är lite på med enhörningar och rosa målen här just nu. Nu är vi i ett helt annat läge, och där tror jag man så att liksom summera det hela lite att det finns inget annat alternativ än att vara tuff tillbaka i nuläget. För jag tror också att ryssarna vet att skulle de trappa upp och till exempel använda kärnvapen i det här, så kommer det kommer inte att kunna gå förbi utan repressalier ifrån väst på ett helt annat sätt än vad vi har sett hittills.
Nej, och sen tror jag att du har en väldigt poäng också. Jag läste liknande sån argumentation för ett par månader sedan, var att det går heller inte att möta sådana här terrorstater och diktaturer på samma sätt som man möter demokratier. För att det är liksom vad vi säger, nu får vi drar in visum och sådana här saker. Det är ju saker som blir politiska, alltså det blir ju politiska katastrofer om vi pratar i demokratiska länder, för då kan ju folk inte, men vadå, får inte jag åka runt som jag vill längre, och så då byter vi helt enkelt, och nästa val så känns det. Men i och med att du har en liksom en fortsatt autokrati, så det är inte där det skiter ju de fullständigt i Kreml, huruvida vi säger att nu får inte ni resa hit längre. Så att det är ju verkligen så att man måste möta med ett språk som diktaturerna förstår. Och det är egentligen är det bara våldet som flyger och sätta hårt mot hårt i det.
Ja, tyvärr. Sen är det återigen, jag tycker det blir så larvigt med folk som då pekar på bristerna i Ukraina. Som om det vore liksom ett skäl för det som ryssarna har gjort. Ja, naturligtvis finns det stor mycket korruption i Ukraina. Det är inte konstigt, vore väl annars. Ukraina lider ju delvis av samma problem som det ryska samhället gör. Det är ju också sådana mäktiga så kallade oligarker.
Där
finns en hel del märkliga liksom monkey business som säkert har skett där och sker. Men återigen, det senaste 10-15 åren så pekar ju mycket på att Ukraina har vandrat mentalt och mer västerut. Och att det har nog haft en stor betydelse, och därför har förmodligen den ryske ledare som vill se ett imperium återuppstå med massa undersåtar ser kanske det här som sin sista möjlighet att agera nu. Facit är ju att det kanske redan är för sent. I den meningen att ukrainarna tack och lov har en annan uppfattning i den frågan. Men okej, det är en stor tragedi. Det gäller bara att hålla tummarna för att Ukraina fortsatt lyckas med sina militära operationer. Och två, att så fort som möjligt hittar någon form av stillestånd i alla fall, baserat på att Ukraina då kanske har hunnit återta en hel del av de här förlorade territorierna, i alla fall territorierna som förlorades nu sedan februari i år. Och hitta någon form av stillestånd sen som kanske kan mäklas fram av något slag. Jag vet inte. Men vi får hoppas. Det är inte en omöjlighet i alla fall. Om hela världen, eller större delen av världen, framförallt då väst och Europa och så, visar handlingskraft och visar styrka i det här läget.
Faktiskt. Och det är i mycket är det ju så att den aktionen har ju varit ganska så. Alltså reaktionen har ju varit stark från västs sida, att det faktiskt har ganska enad front. Men vi får egentligen se till att vi håller kvar det. Så att, för att frihet är inte gratis. Så att det är ju, ja, det är väldigt, väldigt viktigt att det är, att, så precis som du säger, att sådana här terrorregimer inte får spelrum helt enkelt.
Vi kanske ska runda av med ett lite lättsammare ämne. Det är ju en annan grej som har hänt de senaste dagarna. Danmarks statsminister har utlyst folketingsval.
Du sa, nämnde det lite innan, och jag tyckte det var intressant hur det fungerar i Danmark.
Ja.
Så jag tänkte du kan säga det igen.
Ja. Jo, det kanske man, framförallt om man är politiskt aktiv och intresserad i Sverige, så får man ju nästan hjärtat i halsgropen när man hör att i Danmark kan det gå till så att statsministern utlyser alltid, ja det är alltid så faktiskt, att statsministern utlyser nästa folketingsval. Det är inte bestämt i en kalender på förhand. Och det gjorde hon då, var det 2-3 dagar sedan från idag, det vill säga någon gång i början av den här månaden, veckan. Oktober. Ja. Och valet ska hållas 1 november.
Ja.
Så det är inte mycket till startsträcka. Men jag gillar faktiskt det danska systemet mer än det svenska. I Danmark har man för det första, som alla normala länder håller på att säga, har man skilda valdagar mellan de lokala valen och riksvalet. Och sen så när det gäller folketingsvalet, så som jag sa, så utlyses det av statsministern, och det är inte riktigt på förhand bestämt. Sen finns det ju naturligtvis någon form av bortre gräns för hur länge en regering kan sitta enligt grundlagen då. Men det är ju aldrig satt ett exakt datum på förhand. I det här fallet så kallar de väl det själva, tror jag, för nyval. Så hon var nog ganska tidigt ute, och det har att göra med den här mink-saken. Jag vet inte om ni vet, men det är...
Nej, jag har faktiskt ingen koll på mink-saken.
Nej, det var en historia om att eventuellt statsministern ska Nej, jag tror det är en jordbruksministern var det nog som kan ha överskridit sina grundlagsenliga befogenheter.
Aha, okay.
För att man beordrade att avliva miljontals minkar under coronapandemin, för man var orolig för att viruset skulle mutera genom de här minkarna.
Ja,
för
man
hittade väl spår av coronavirus i minkar helt enkelt. Och den ordern kan ha varit olaglig, och då frågar hur mycket statsministern har varit inblandad i detta och så.
Jag förstår.
Så att det har varit, hon har mött av misstroende då från ett av samarbetspartierna. Det är väl därför hon har bestämt sig. Och ett annat skäl är väl att hon är rätt populär, Mette Frederiksen. Socialdemokraterna i Danmark har väldigt höga opinionssiffror just nu. Och det är ju nackdelen lite med det här systemet, det är ju att då kan ju en regering spela lite rävspel och försöka utlysa valet när man känner att nu är opinionssiffrorna bra. Men fördelen är å andra sidan att politikerna kan liksom aldrig så här sitta och slappa och sen tänka, men nu 2 månader före valet då kör vi, bränner vi alla pengar på kampanjer och propaganda och sen kan vi sitta och ta det lugnt igen ett tag. Utan det är ju liksom valrörelse hela året runt, varje år nästan. På ett annat sätt, jag upplever lite att det är så i dansk politik också, att man får hela tiden vara lite på tårna. Därför att när det väl blir valrörelse på riktigt så att säga, så är den väldigt kort och intensiv. Sen kan jag väl kanske nämna, Danmark har ju 2% spärr till Folketinget. Vilket innebär att de har några fler partier i Folketinget än vad vi har i riksdagen. Och där är väl framförallt 2 stycken partier som jag skulle säga har rätt så mycket släktskap med Medborgerlig Samling, som man kanske kan hålla extra öga på. Och båda ser väl ut i opinionsmätningarna just nu att gå framåt. Det ena är Liberala Alliansen. Och det andra är Nye Borgerlige. Och jag kanske skulle vilja säga att med det är någon slags mellanting mellan de 2 partierna. Så att det är intressant att se.
Det är väldigt intressant att se, för att vi delar ju ändå ganska mycket arv med Danmark. Även om det ser annorlunda ut, så skulle jag ju säga att vi är ju hyfsat så så liknande liksom historia med liksom, alltså historisk socialdemokrati och så vidare och så vidare. Sen så självklart finns det ju stora kulturella skillnader. Till exempel, jag var med i Danmark med min syster i Köpenhamn, så såg vi ett par människor som låg och solade topless liksom så där mitt i stan. Och vi var liksom så här, jaha. Ja, det ser du ju inte i Stockholms innerstad. Så det är ju lite mer, det är tjovt, men...
Ja, men det är gott. Ja, men det är bra att gamla Danmark finns kvar lite.
Ja, faktiskt.
Ja, men man kan näras ibland. Det är ju vissa grejer kan vara tuffare och mer regler. Den danska självbilden har ju länge varit att man är liberalare än Sverige. Och det stämmer i vissa avseenden. Bland annat det du tog upp nu, tror jag.
Ja.
Och lite annat. Jag gillar ju Danmark väldigt mycket. Det är liksom kanske det är 3 länder i världen som jag har starka anknytningar till. Så naturligtvis Sverige, det är Israel och det är Danmark. Liksom. Och jag gillar liksom kulturen och samhället och allting. Och jag är skåning dessutom, så att man har en extra liten så här fling. Ja. Men i vissa andra grejer så kan det vara liksom tuffare, som att du kan bli utskälld i Danmark om du går mot röd gubbe till exempel. Veda är om du är ute och traskar lite i cykelbanorna. Så att det är ganska... Det är inte enbart det här frivola så här, utan den danska mentaliteten kan ju ibland vara ganska tuff och lite butter alltså.
Och sen också, vet du, det är en stor skillnad mellan Köpenhamn och övriga Danmark, har jag förstått också. Ja. Det är en väldigt, väldigt, väldigt stor sån här stad mot landsbygd. Men då geopolitiska säkerhetsläget och dansk mentalitet.
Dansk topless. Vi får väl... anledning att följa upp de här 2 sakerna. Som sagt, Folketingsvalet är ju ganska snart. Tyvärr lär väl det andra eländet hålla på längre.
Men, det lär det tyvärr göra.
Ja.
Men då får vi sitta och prata om det den dagen då.
Absolut.
Ha det så bra.
Ja, ha det gott.